Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Det här programmet ingår i en serie om Hägglund och Söners industrihistoria. Jag som är er värd idag heter Kurt Hjälfgren och har jobbat på Hägglunds hela livet. Jag började sommarjobba 1955 som skubb på rörsosavdelningen uppe på hyllan som det hette och hade 98 öre timmen. Som fast anställd efter utbildningen blev jag 1965 knuten till Hägglunds verksamhet nere på Framnäsområdet där man tillverkade gruv- och entreprenadmaskiner. Jag har sedan genom åren jobbat med olika produkter och uppdrag fram till pensioneringen. Till min hjälp i studion har jag idag Erik Westman, också känd som Kapten Haddock, och du får presentera dig själv.
Året var 1965 och det var då jag började min anställning vid Hägglund och Söner nere på Framnäsområdet med utsikt över fjärden på avdelningen för gruv- och entreprenadmaskiner. Jag blev först engagerad i ett utvecklingsprojekt där Hägglunds i samverkan med FMV skulle ta fram en bandtraktor med hydrostatisk drift. Genom åren har jag främst varit verksam i olika utvecklingsprojekt. 1993 slutade jag min aktiva tid vid Hägglunds genom att tillsammans med två kollegor ta över gruv- och tunnelmaskinerna. Och då bildade vi bolaget Rock Machines AB. Namnet Kapten Haddock, ja, det fick jag av en av mina vänner som tyckte att jag med mitt svarta skägg som numera är mest grått var väldigt lik Haddock. Det blev därefter mitt namn i läger- och scoutsammanhang. Och vid en träff för lägerdeltagare så frågade en flicka storögt: "Har du varit med i alla Tintin-filmerna?" Likheten med Haddock, ja, den är bara utseendemässig. Whisky och svordomar har jag aldrig ägnat mig åt.
Erik, du och jag började också, alltså samtidigt som fast anställda. Och har sedan verkat tillsammans ända fram till 1978 när jag gick över till Marine Offshore. Vi har ju fått vara med om många intressanta händelser tillsammans, vilket kommer att framgå av detta program. Innan vi fördjupar oss i dagens program vill vi nu först poängtera att det vi säger i det här sammanhanget är vår personliga uppfattning hur vi minns och tolkade verksamheten. Hösten 2016 sände vi ett program i serien om Hägglund och Söners industrihistoria där jag och Kjell-Erik Olsson, även kallad Keo, berättade om Hägglunds samarbete med LKAB och hur de av Hägglunds licensbyggda jojmaskinerna användes vid verksamheten i Kiruna för att sköta lastning och transport i såväl ortdrivning som produktionslastning. Erfarenheterna från den verksamheten födde tankar om att försöka utveckla egna Hägglundsprodukter baserade på den kunskap man fått från nyttjandet av jojmaskinerna i LKABs verksamhet. Det låg nära till hans att försöka hitta en nisch där man kunde få en marknad för egna produkter. Ur dessa funderingar utkristalliserades snart ett område som kan benämnas ort- och tunneldrivning och som skulle kunna ge en marknad för såväl gruv- som entreprenadindustrin. Låt oss nu lyssna till lite musik som anknyter till verksamhet i gruv- och tunnelarbete. Vi har valt ett stycke komponerat av Johann Strauss som heter Blixt och dunder. Thank you. ska alltså nu inrikta oss mot ort- och tunneldrivning, vilket i vårt fall innebär att vi pratar om långa och smala tunnlar. Att driva en lång tunnel med liten area är effektivt. När man inte kan mötas i tunneln är en viktig förmåga. Det ligger nära till hands att transporten ska ske på räls och där utrustningen förflyttas med hjälp av ett lok. Driften sker i sekvenser. Man åker in i tunneln och borrar, laddar. Sedan åker man ut innan salvan går. När salvan gått väntar man medan spränggaserna ventileras ut. Och därefter åker man in med lastmaskin och vagnar och lastar upp sprängmassorna och transporterar ut dem ur tunneln. Det är inte alltid fallet att man tar sig tid att vänta tills man ventilerat ut spränggaserna innan man åker in i tunneln igen. Man kan åka igenom gasproppen och komma på insidan av den i renare luft för att vinna tid. Det fick jag lite överraskande själv vara med om i början av min gruvkarriär. Vi var på besök vid en arbetsplats för lastmaskin och skyttelvagnar. Vi skulle in och lasta upp en ny salva. Vi har blivit utrustade med hjälmar, stövlar och handskar. Och jag trodde vi skulle vänta ut spränggaserna. Men det bar iväg direkt. Gruvmiljön är ofta rå men hjärtlig. Och det händer ibland att man vill testa oss besökare hur coola vi är. Nu skulle vi iväg in i tunneln innan spränggaserna var ute. Vi skulle åka igenom gasproppen. De sa det är bara att andas genom handsken. Men det tog nog 3-4 minuter att passera proppen. Det blev lite mörkt och ansträngt. Antingen skulle man hålla andan eller försöka tricket med handsken. Men det gällde bara att spela med och låtsas att det var en vanlig sak. Man överlevde. Men man förstår ju att det tar på hälsan att vistas i den här miljön år efter år. Jag fick alltid kraftig huvudvärk av spränggaser. Och laddade därför med magnesyl när jag visste att jag skulle besöka en tunnelarbetsplats. Hägglunds intresse ligger naturligtvis i lastning och transport. Att borra och spränga ligger i andra företags intressen, Atlas Copcos till exempel. Hägglunds affärsidé var nu att ta fram en utrustning som effektivt lastar upp och fraktar ut salvan på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten består alltså i två moment, lastning och transport. Du Erik kan ju berätta hur vi tacklade transportdelen.
Om man tänker sig en tunnel på kanske 2-3 kilometer, då ligger det nära till hands att man tar sig fram i rälsburen utrustning som flyttas med hjälp av ett lok. I likhet med Joy-versionen av skyttelvagnen så blev den rälsgående skyttelvagnen formad som ett U med längden 10 meter, öppningen uppåt och som bars upp av två bogger, en i varje ände. I botten på vagnen går en transportörkedja och skyttelvagnen tar emot sprängmassorna i ena änden från lastmaskinen. Sedan förs lasten successivt vidare av transportörkedjan tills vagnen är full, vilket då ger en totalvikt på ungefär 25 ton per vagn. Och cirka 10 kubikmeter bergmassor. Sedan åker man iväg till tömningsplatsen med vagnen. Där transportörkedjan för lasten vidare. Så att den åker av över vagnsänden. Anta att man har en tunnel. Där man inte kan mötas. Som är 1 kilometer lång. Och nyttjar ett lok som gör 10 kilometer i timmen. Då tar du uppskattningsvis totalt 15-20 minuter. Att åka ut och tömma vagnen och sedan åka in igen. Det ligger nära till hands och inse att om man kan lasta mer massor vid samma lasttillfälle så är transporttiden densamma för flera vagnar som för en vagn. Tricket för Hägglunds var nu att lösa problemet med att få med så mycket massor som möjligt vid samma lasttillfälle. Det gällde att nyttja flera vagnar och förflytta lasten från vagn till vagn tills alla vagnar i tågsättet blivit fyllda. Först gjorde man en vagn höjbar i en ände så att den lastade över sin last i nästa vagn. Men det krävde takhöjd i tunneln, vilket man inte alltid hade. Denna lösning nyttjades i en period, Men sen löste man problemet med att bygga vagnarnas ändutformning så att man kunde föra över massorna från vagn till vagn tills hela vagnsätet fylls upp. Det har varit en lång process på flera år att nå fram till en lämplig ändutformning samt ett lämpligt samspel mellan kedjorna i respektive vagn. Men det blev till slut en enkel och fältmässig lösning. Hur många vagnar som ska ingå i tågsättet får styras av hur många kubikmeter som salvan består av och hur lång tunneln är, om man har mötesfickor i tunneln och så vidare. Hänsyn måste också tas till totalvikten på hela tågsättet så att loket väljs efter behov av dragkraft och framförallt bromsförmåga. Säg att vi har 3 vagnar i tågsättet. Varje skyttelvagn har en totalvikt på ungefär 25 ton med 10 kubikmeter berg. Det blir då en totalvikt på 75 ton plus lokvikten. Så val av lok kräver stor respekt vad gäller drag och bromsförmåga, inte minst med hänsyn till den levande kraften i tågsättet. Kurt, nu får du ta över och gå igenom lastningsprocessen. Men först lite musik. Här kommer Jan Johansson med Visa från Utan Myra.
Thank you.
Vad gäller lastningsdelen var den förhärskande lastmetoden vid en tunneldrivning i början på 60-talet kastlastning. En tryckluftsdriven lastmaskin med skopa kör in mot bergmassorna för egen maskin och fyller skopan och svingar den sedan bakåt över huvudet och lämnar av bergmassan i den bakomvarande vagnen. Maskinen gick under namnet Gris eftersom luftmotorerna lät som grisar. I regel samverkade lastmaskinen i början med mindre vagnar på ungefär bara ett par kubikmeter, vilket krävde ett arrangemang att växla vagnar. Lastningsprocessen blev krånglig och var brutal mot både maskiner och förare. Den grundläggande tanken var nu att överföra lastningslösning från LKAB in i den nya affärsidén. Erfarenheterna från Joy Loaders lastningsprincip låg naturligtvis i botten, men förutsättningarna vid tunnellastning var helt annorlunda då lastningen i en tunnel och vid skivrasbrytning som hos LKAB var två helt olika situationer och krävde lite djupare tänk. Nu börjar alltså projekt ny lastmaskin. En dag 1968 så fick teknikgruppen uppdraget att ta fram en ny lastmaskin som skulle passa in i ett eget system för lastning och transport i långa och smala tunnlar. Det är en lång historia med många prövningar och glädjeämnen där gruppens tålamod och förmåga ställdes på svåra prov. Men med en stimulerande inställning från ledningen och med ganska fria händer drogs projektet igång. Den första åtgärden var att jag skaffade några last sprängsten som vi fick lägga upp utanför fabriken i Mellansel. Jag hyrde en traktorgrävare från Lantmanna och satt och grävde höger från A till B och sedan från B till A. Jag höll på i 3 veckor. Personalen vid fabriken som såg mig skakade på huvudet och undrade vad jag var för knäppskalle. Mina kamrater i arbetsgruppen kom ut till testplatsen och vi hjälptes åt att studera hur stenarna och skopan samverkade. Denna knäppa studie ledde till en enkel modell som sedan ledde till en prototyp som kan kallas kraftslastare. Lastaren bestod av en transportör och sedan krafsade man upp stenmassorna på transportören som skulle föra massorna över till den bakomvarande vagn. Man kan säga att principen var att tillämpa Joy Loaders samlande funktion men att lyfta upp samlarmekanismen ur stenmassorna för att minska slitaget. Ganska snart gick den nya lastaren under namnet Hägglöder. Joylådan hade ett brett bord på vilken de samlade armarna verkade med sitt karaktäristiska och patenterade rörelsemönster. Och den stod nästan stilla medan stenmassorna bara rasade ner mot lastaren enligt skivrasmetoden. Hägglådens princip var dock att den skulle rensa hela tunnelbredden och lasta upp salvan ända från utskjutet för att sedan avancera in mot tunnelgaven. Hägglådens nosparti försågs därför på varje sida om transportören med en utfällbar fångstarm så att lastarens nos täckte hela tunnelbredden. När så lastaren, som är självgående på rälsen, avancerar rensas hela tunnelbredden eftersom fångstarmarna skrapar med massorna som ligger efter tunnelsidorna. Detta blir möjligt genom att samlarmekanismen hela tiden krafsar in massorna mot transportören för vidare transport upp till skyttelvagnen som finns bakom lastaren. Samlarmekanismen sitter på ett armarrangemang som är höj- och sänkbart och rensar bredden och äter sig genom den utskjutna salvan in mot tunnelgaven. Driften av tunnelmaskinerna måste ske med den kraftresurs som gäller i tunneln. Situationen var egentligen enkel. Det som styr valet är alltså hur man borrar. I början på 60-talet var tryckluftsborrning det vanliga. Det vill säga då blev våra maskiner tryckluftsdrivna. Under 70-talet kom så de effektiva elhydrauliska borrmaskinerna, vilket möjliggjorde för elmekaniska och eller elhydrauliska tunnelmaskiner. Med detta i bakhuvudet blev den naturliga lösningen för en ny lastmaskin att den skulle bli elhydraulisk. Men nu tar vi och lyssnar på lite musik. Låt oss bege oss till klassisk mark för gruv- och tunnelmiljö och spela Bergsprängar tango i Gällivare med Siv Malmqvist. Erik var ju djupt inblandad i utprovningen av lastmaskinen.
Det stämmer. Och bygga en prototyp var den enkla delen. Men att testa den under verklighetstrogna former, det var ingen lätt uppgift. Men de fria händer vi fått gjorde det möjligt att bygga upp ett testplats i Mellansel bakom fabriksområdet. Där byggde vi upp ett rälsområde, hyrde in ett fjärrstyrt lok och skaffade sprängsten. Och på det området kunde vi alltså simulera en tunnel, dock utan tak. Och där skapade vi bra förhållanden för lastning och transport. Med goda kontakter inom branschen fick vi tillgång till testplatser. I ett par fall fick vi tillgång till några orter nere i gruvor. Och där fick vi de realistiska förutsättningar som krävdes för att kunna göra objektiva utvärderingar för hela kedjan av både lastning och transport. När våra maskiner sattes in i verkliga jobb gällde det ju att undvika störningar. Då gällde det att producera tunnelmeter och hindra driftstopp.
Under den här perioden av tester och direkta provjobb utspann sig många annorlunda händelser. Här kommer en. Det var vårt första utejobb vid det så kallade Älvsjöprojektet.
I Älvsjö söder om Stockholm skulle en tunnel drivas under enkla förhållanden. Och Hägglunds fick möjlighet att delta med den första versionen av hägglådan. Borrningen skedde med tryckluftsdrivna, handhållna knämatare och med bara en meters salvdjup. Det innebar att salvan blev liten och gav inte hägglådan rättvisa. Jag rådgjorde då med projektledaren om möjligheten att öka salvdjupet till 2 meter. Sagt och gjort. Nästa salva blev 2 meter. Men det innebar samtidigt att det blev en kraftigare sprängning och kraftigare vibrationer. Nu hör det till saken att tunneln gick under järnvägen och när denna större salva gick så råkade ett tåg passera över tunneln. Ställverket löste ut och tåget stannade. Ingen skada skedde men man fick starta om systemet igen. Så det blev ju en liten störning i tågtrafiken. Och i fortsättningen, ja, då blev det 1 meters salvor. Kurt, nu får du fortsätta.
Ja, provningen av lastmaskinen innebar kontinuerliga förändringar. Det gällde att tolka lastmaskinens beteende i olika situationer och ändra dess utformning efter testerfarenheten. Den första prototypen förändrades kontinuerligt. Ändringar gjordes på grävarmsystemet, på transportören och på manöverupplägget. Den viktigaste ändringen gjordes just på transportören. Vi nyttjade nämligen i början skyttelvagnskedjan som transportörkedja. Den bestod av två kedjor och medbringare emellan, men vi bytte till joyloaderns kedja. Den transportörkedjan bestod av en ledad kedja i mitten med utstickande medbringare åt varje sida. Det visade sig att denna transportörkedja lekte sig ur klämningarna på ett sätt som gjorde att det krävde mindre energi, vilket var en avgörande egenskap. För att göra en lång historia kort mognade det fram ett koncept som kändes bra och som vi ansåg att det gick att bygga vidare på och som vi tyckte kunde göra namnet Hägglåder rättvisa. Den rälsgående versionen kompletterades med en bandgående och en gummihjulsgående version. Med en egen fungerande lastmaskin i samverkan med ett skyttelvagnståg på flera vagnar som lastas i hela sin längd fick Hägglunds en möjlighet att marknadsföra ett effektivt lastnings- och transportsystem för långa och smala tunnlar. Hägglunds försökte nu få delta i direkta tunneldrivningar för att få realistiska testförhållanden. Sverige och Norge var ju den naturliga marknaden. Samtidigt ställde sig krav på att vi måste göra vårt yttersta för att inte störa produktionen av tunnelmeter. Nu tar vi lite musik med svensk-norsk anknytning. En visa från Dalarna med Sissel Kyrkjebø som heter Koppången, komponerad av Per-Erik Borges med text av Py Bäckman. Håll till godo!
Forever.
Erik, vi kan ju berätta någon episod som visar på med vilken flexibilitet vi måste visa upp för att lösa vår uppgift ute på fältet.
Vid ett tillfälle fick vi delta i ett projekt i närheten av Södertälje, närmare bestämt Salemområdet. Här var det frågan om att producera tunnelmeter och det gällde alltså att hålla maskinerna igång. Hur väl man än planerar reservdelslagret på arbetsplatsen så är det ju så att det man behöver inte alltid finns på plats, som i det här fallet. En cylinder som inte borde gå sönder, den havererade. Vad göra? Det var efter arbetstid. Jag ringde hem till dig, Kurt, och berättade hur läget var. Du lovade att hjälpa mig. Kurt, berätta vad du gjorde.
Ja, det var alltså eftermiddag vid 6-tiden när Erik ringde och jag var hemma i bostaden. Jag insåg att det var ytterst viktigt att vi kunde lösa problemet. Men jag var i Övik. Reservdelscylindern fanns i Mellansel någonstans. Erik hade behovet i Södertäljeområdet och det var kväll. Det var ju ingen tvekan om att vi måste lösa uppgiften. Men om det var ett extra knepigt med kommunikationen, för mobiltelefonen var ju inte etablerad vid den här tiden. Jag tog bilen upp till Mellansel och kontaktade Kurt Karlsson som var platschef och fick låna nycklar så jag kunde komma åt förrådet där jag antog att cylindern fanns. Till min glädje hittade jag rätt cylinder ganska snabbt. Jag visste att det gick ett tåg söderut mot Stockholm vid 22-tiden. Eftersom sovvagnen från Övik kopplas in på det tåget. Glad i hågen åkte jag bort till Mellansel station och tog kontakt med personalen för att med deras hjälp ordna pappersexercisen för att skicka cylindern till Stockholms central. Men det blev tvärstopp. Detta är ett persontåg och inget godståg, sa man. Punkt. Jag försökte med övertalning på olika sätt, men det hjälpte inte. SJ var inte på humör. Besviken gick jag därifrån och sökte efter en plan B. Då slog det mig att sovvagnen från Övik mot Stockholm står ju ett tag på Mellansel station innan den kopplas in på tåget söderut. Sagt och gjort. Jag inväntade att Öviksvagnen kom till station i Mellansel och gick ombord och rekade lite smått. Jag fick kontakt med en kille som höll till i en kupé. Han hade plats i en underslaf och det verkade vara en annan person som hade bokat överslafen. Men i mitten var det ledigt. Då fick jag en idé. Jag förklarade situationen för mannen i underslafen och övertalade honom att leka med i min idé. Vi lägger hydraulcylindern i mittenslafen och hoppas på att den inte blir belagd. Sedan bad jag honom att bevaka cylindern så att den fick ligga kvar där. Om någon skulle komma och belägga mittslafen med cylindern skulle det bara lägga cylindern på golvet och låtsas som att det regnade. Som tack för samarbetet med mannen i underslafen gav jag honom en Hägglunds fickkniv i rostfritt. Han skulle nu som bulvan försöka ha koll på cylindern. Tyvärr skulle han dock av i Uppsala, men vi hoppades på att det skulle gå vägen. Lite spänd men glad gick jag ut och inväntade att sovvagnen skulle komma kopplas in på det sörgående tåget. Och sedan fick jag tag i en telefon och ringde till Erik och sa: på tåg nummer 267 i vagn nummer 8 och slaf nummer 20 ligger din önskade cylinder. Nu får du ta över, Erik.
Jag infann mig på Stockholms centralstation när nattåget från övre Norrland kom in. Jag letade rätt på tåget, rätt vagn och tågkupé. Och mycket riktigt, där låg Kurts paket med en cylinder i. Ett litet under med tanke på utgångsläget. Så tack vare sovvagnstricket blev stoppet inte allt för långt. Det gäller att se problemen som utmaningar man kan lösa. Det gäller att ha tro. Nu tar vi lite passande musik. Här kommer Elvis och hans I Believe.
I believe for every drop the rain falls,
a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm's smallest prayer can still be heard. I believe someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, then I know why.
Nu får du ta över, Kurt.
Ja, Hägglunds har fått delta i flera intressanta uppmärksammade projekt vad gäller vattentunnlar. Ett projekt i Sverige, det så kallade Bolmenprojektet, där tar man vatten från sjön Bolmen och leder det via en 82 km lång tunnel ner till Klippans kommun där man skapar dricksvatten för ett antal skånska kommuner. I ett annat uppdrag i södra Peru, det så kallade Mayes-projektet, leder man med hjälp av dammar, kanaler och tunnlar vattnet uppifrån Anderna ned till en hög platå på 1000 meter över havet för att med konstbevattning få öknen att blomma. Detta uppdrag var en utmaning med tanke bland annat på höjden. Arbete på 3 000 till 4 000 meter och passager för material och personal på över 5 000 meter. Här gällde det effektiv el och elhydraulik som måste. Det var för lite luft på de aktuella höjderna för både människor och maskiner. En dieselgenerator till exempel gav endast 60% effekt på den aktuella höjden. Så det gällde att hushålla med effektbehoven. Det krävdes flera genomgripande åtgärder för att klara utmaningen på de aktuella höjderna. Vi fick bland annat dubblera drivningen på skyttelvagnarna för att det skulle orka med driften av transportörkedjorna på grund av att generatorerna inte orkade hålla upp spänningen. Erik, du kan väl fortsätta berätta om hur man hanterar betong med skyttelvagnar?
Det är så att i tunnlar uppstår ofta behov av förstärkning av tunnelväggar och tak och eller plangjutning av tunnelgolvet. Detta för att göra tunnelarbetet säkert och säkerställa en god funktion av tunneln efter avslutat arbete. Och dessa förstärkningar görs ju ofta med hjälp av betong. På några arbetsplatser nyttjades hägglådern till att rensa tunnelgolvet extra noga genom att röra sig baklänges och lämna tunnelgolvet väl lämpat för ingjutning med betong. På flera platser, till exempel Peru och Malaysia, nyttjades skyttelvagnarna för betonghantering. Det innebar att skyttelvagnarna användes för att transportera betongen i tunneln och sedan låta transportörkedjan mata ut betongen i en betongpumpsutrustning för vidare injicering i tak och väggar. Det här förfarandet krävde god uppmärksamhet från all inblandad personal. Betongen kunde nämligen ibland separera på grund av vibrationer under transporten. Och då gällde det att snabbt tömma ut betongen i pumputrustningen så att den inte stelnade i vagnen. Verkligheten kan ju ibland vara hård. Till exempel kan det bli strömavbrott eller en urspårning. Om det är betong i vagnen gäller det att spola ut betongen snabbt på lämplig plats innan den brinner fast i vagnen och gör den obrukbar.
Jag kan också nämna att på senare år har så kallade full-face-borrmaskiner utvecklats som borrar ut tunnelaran direkt till full diameter. Och då kan även skyttelvagnar komma med i bilden när borrkaxet ska fraktas ut. Nu får du avrunda, Kurt.
Hägglunds gruv- och tunnelmaskiner tillverkades i egna verkstäder och marknadsfördes med egna resurser fram till mitten på 70-talet när Atlas Copco kom in i bilden på marknadssidan. I slutet på 80-talet bolagiserades Hägglunds och det utkristalliserades i de tre bolagen Vehicle, Drives och Marine Offshore. I detta skede låg det nära till hans att vilja lyfta ut gruv- och tunnelmaskinerna i ett externt bolag. Och 1993 övertogs verksamheten av tre anställda som bildade bolaget Rockmaskins AB med ansvar för produktion och marknad. Leveransen av tunnelmaskinerna var omsättningsmässigt inte så stor del av Hägglunds totala omsättning, men var nog det produktområde som hade den största marknadsspridningen av alla Hägglunds produkter. Det har blivit affärer i alla världsdelar och dessutom i områden som kanske upplevs som lite perifera. De stora antalen har gått till exempel till Sverige, Norge och Ryssland. Medan Nordkorea, Peru, Japan, Malaysia, Australien och USA verkligen har varit affärer som krävt stora insatser vad gällde marknad, service och support. Tunnelmaskinerna har helt klart också bidragit till att göra Hägglunds känt som ett företag med ansvar och kvalitet samt med service och support som kännemärke. Ett överslag visar att det fram till 1993 byggs ungefär 800 skyttelvagnar, 200 rälsgående häggloaders och 50-60 hjulgående häggloaders. Här vill vi bjuda er på Tom Jones och Didn't It Rain.
Full of sin. God has the key, you can't get in. Oh, won't you listen to it raining? Just listen to it raining. A day to let rain, children, rain on my Lord. Didn't it rain, children? Rain on my Lord. Didn't it rain? Didn't it rain? Didn't it rain? Oh, my Lord. Didn't it rain? Yeah! Didn't it rain? Children, rain on my lawn. Diddle it, diddle it, diddle it, oh, oh my Lord. Diddle it rain. Yes, diddle it, rain, children, rain on my lawn. Diddle it, diddle it, diddle it, oh, oh my Lord. Diddle it rain. Oh, won't you listen? How it's raining, just to listen, how it's raining. Some crying, some praying, some running,
some hiding. Oh, won't you listen how it's raining? Just listen how it's raining. Some moaning, some groaning, some crying, some praying. Oh, won't you listen how it's raining? Just listen how it's raining. Moaning, groaning, crying.
Efter detta musikinslag ber Erik och jag att få tacka för oss och hänvisa till nya inslag från Radio Nolaskogs och deras industripratare. Thank you.
Bo Vespergren heter jag och jag läser gärna humoristiska kåserier, och i synnerhet om det är skrivna av Olle Kahle eller av signaturen Cello. Här kommer hans kåseri om biffätarens tragedi. Uttrycket att klara biffen har jag alltid tyckt varit utsökt fånigt. Att klara en biff kan väl inte vara någon konst, har jag alltid tänkt. Men om uppfinnaren av talesättet i fråga avser den biff som jag en timme före skrivande stund fick på mitt lunchställe, så har han alldeles rätt. Att klara biffen är en stor konst, en av de allra största. Den fordrar styrka, mod och handlingskraft hos angriparen och dessutom moderna anfallsvapen. Alltsammans betingelser som är nödvändiga för att föra ett krig till ett framgångsrikt slut. Nu invänder kanske den intelligentaste och djuptänkte läsaren att en seg biff som råkar hamna på min tallrik inte har den minsta betydelse för det stora världssammanhangen. Fel! En seg biff medför dålig matsmältning och orolig sömn. Livsrytmen kommer i otakt. Ämnesomsättningen rubbas, vilket medför nedsatt motståndskraft och för tidig död hos individen och därmed också hos nationen, som bringas på fall av denna farliga inre fiende att 30 kronor à la carte. Den kom in på en tallrik och såg helt ofarlig ut. Jag skred omedelbart till aktion i avsikt att förinta den inom 10 minuter. Motståndet var segare än väntat. Eftersom man inte har tid med något vinterfälttåg under en lunch, satte jag allt på ett köttkort och gjorde en häftig stöt mot centrum för att avskära flanken. Efter att ha offrat 3 gafflar, 2 knivar, 10 minuter och alla kroppskrafter på detta angrepp, erinrade jag mig historien om den lille gossen som gick till slaktaren och sa: "Jo, jag skulle hälsa från pappa och säga att oxbiffen han köpte igår var så seg att han skulle kunna halvsula skorna med den." "Jaså, varför gjorde han inte det då?" "Jo, han försökte, men han kunde inte få igenom pliggarna." Jag förstod nu att min biff härstammade i rakt nedstigande led från samma oxe. Jag reste mig upp för att med sänkt huvud ägna en tyst minut åt minnet av en av kreaturshistoriens segaste gestalter. När man bearbetat en biff av 30 kronor i 20 minuter utan att lyckats avskära för 5 öre, så har man kommit till det stadium då omgivningen med tilltagande intresse börjar följa ens förehavanden. Under sådana omständigheter är det en prestigesak att svälja biffen. Frågan är bara hur. Att svälja en biff hel är visserligen förenat med livsfara, men hunger och ärelystnad kan förmå en till det äventyrligaste företag. Beslut och handling är ett hos mannen. Proceduren börjar. Moment 1. Man försöker köra gaffeln i biffen, varvid såväl gaffel som den intresserade omgivningen viker sig dubbel. Moment 2. Man går ut i tamburen och ser efter om galoscherna står kvar. Gör de det, så övergår man till moment 3. Biffen hopvikes tvenne gånger så att man får formen av en klump, varefter den fastklämmes mellan gaffeln och kniven, färdig att lyftas. Moment 4. Man ser sig om för att övertyga sig om att man inte är iakttagen. Moment 5. Man böjer sig ner över tallriken, lyfter biffen samt gapar precis 2 gånger så mycket man själv tror sig om att kunna. Just i det ögonblicket ser man att fröken Jansson hör till ens bättre bekanta och som har länge älskat på avstånd. Hon tittar på en. Gapningen förvandlas därefter hastigt till en gäspning. Till det ser mera belevat ut att gäspa än att stoppa en hel biff i mun. Ingen av de kringsittande får misstänka något sådant, ty ingenting kan nämligen anses visa större brist på vanlig hyfsning än att stoppa hela biffen i mun på en gång. Moment 6. Man stoppar hela biffen i mun på en gång. Hur detta moment utförs vet man inte själv förrän det är gjort. Så som oftast är fallet med stora hastigt utförda bragder. Den enda man vet är att man har en biff av 30 kronor i munnen, vilket är för ungefär 25 kronor för mycket. Moment 7. Man ser ogenerad ut. Alla tittar nämligen och undrar vart tog biffen vägen. Moment 8. Fröken Jansson tittar mot en och ler vänligt. Man ler vänligt tillbaka, vilket är mycket svårt med en halv oxe i munnen. Men kärleken övervinner allt. Fröken Jönsson får ett skrämt uttryck i ansiktet, betalar hastigt och rusar ut. Moment 9. Man slutar hoppas på fröken Jönsson. Moment 10. Generalkonsulinnan von Silverräf, som har träffat flyktigt och som tidigare aldrig känt igen en, har vänligheten att vid förbigåendet säga nässe god dag, hur står det till? Varför man reser sig upp, ler och svarar vilket betyder jo, tack så mycket, det knallar och går. Moment 11. Man knallar och går samt ber vaktmästaren släpa ut generalkonsulinnan som ligger i vägen. Moment 12. Man irrar omkring i staden med uppfälld rockkrage och börjar tänka sig in i hur livet ska gestalta sig med en halv oxe i munnen. Att få ut den ur munnen är lika omöjligt som att få ner den. Man går hem och slår upp i en nordisk familjebok, boaormarna och deras matsmältning. Varefter man inväntar slutet. För sin inre blick ser man de väldiga första sides rubrikerna. Dog svältdöden med jättebiff i munnen. Säreget slut på en lysande litterär bana. Moment 13. Man stänger av väckarklockan samt stiger upp och lägger kudden som man tuggat på till tork på värmeelementet, varpå man skriver in sig som ständig medlem i Vegetarianernas riksförbund.